Ja, låter bra i mina öron. Vad säger du, Nivus?
Jag har inte så mycket att tillägga där. Eftersom jag ersätter Dybban så får jag gå stenhårt på Luton och tycka att det är ett småhärligt streck.
Hej gubbar, välkomna till veckans avsnitt av Stryktipspodden här. Jag har med mig Bengt Sonnet och David Neves här. Bengan, du sitter i London och göttar dig här. Hur är läget?
Jo då. Vi kämpar på här och är lite i chocktillstånd över det här nya sättet att spela Stryktips på. Om man går in och läser här på Svenska Spel och klickar på Stryktipset, så finns det en liten fin artikel där om en upp- och nedvänd kupong för 8 kronor som gav 13 rätt. Då är alltså en kvinna från Norrköping som skulle tippa lite, tycker det är kul att tippa, men hon kollade inte riktigt på matcherna och tröttnade efter sjätte matchen. Den sjätte raden. Sjätte raden som tröttnade hon. Och vände upp och ner på kupongen. Vände upp och ner på kupongen och fyllde i resten. Och en av de här upp- och nervända kupongerna satt för 13 rätt, gav 333 000 kronor. Det är fascinerande. Och man, samtidigt som man älskar det så nu har det varit många sådana här rader, Timman.
Det känns inte som att Svenska Spel lägger upp de här artiklarna för din skull här, så att du ska få raljera
av Stryktipspoddarna. Jag tycker det är helt underbart. Och då, historien är ju helt magisk såklart. Och hennes make då, som var lite mer intresserad av tipset, han kommer ju aldrig få en lugn stund igen på lördag klockan 16, utan...
Men det står ju här att han gillar att läsa tidningarnas tips och så vidare. Jag tror han kommer ta med sig tidningarna in, låsa in sig på toan och läsa dem. Han kommer aldrig läsa dem framför
honom.
Det finns inte en chans.
Jag menar det. Att det är liksom, det finns inte... Det kommer nog vara mycket upp- och nedvända kuponger i det hemmet i framtiden också. Liksom. Hans old school-sätt att läsa på matcherna kommer inte vara aktuellt längre. Nej, men det är svinkul, men vilken grej. Det kanske är det man ska göra som liten grej. Man ska vrida och vända på kupongen lite.
Bengan, vad gör du i London?
Ja, jag är i London här på en mässa. Så att, vad gör du i Stockholm, David? Och för ni som inte vet, vi måste presentera David här. Det är första gången du är med i Stryktipspodden. Välkommen.
Nej, andra gången. Jag är med på Stryktipspodden live dagen innan julafton.
Ja, vi kör en livepodd också som inte kommer fint ut som ljudfilm. Men den var du med på, ja. Precis. Men för det andra kan vi ju köra en snabb presentation. Jag brukar kalla David för Sveriges bästa allround-spelare. Vilken titel, vad säger du om det? Och vad är du håller på med i sportväg?
Det var en väldigt generös titel. Jag är ju bred i mitt spelande. Jag gillar ju att spela på fotboll, tennis och trav i första hand. De tre grejerna gör mig väldigt spretig. Ibland kommer det ett tips på Gasquet rak mot Feliciano Lopez när Gasquet vinner 2-1 i set och spelar jättedåligt. Ibland kommer det tips på spanska andra divisionen. Så att jag är bred. Och ibland är det ett nattspel på Australian Open och sådär. Och ibland är det en V75-rad. Förlåt. Ibland är det en travrad som är diffus.
Och idag kan det mycket om den gamla goda tiden på NHL också. De gångerna vi har pratat hockey där så brukar du kunna nämna många gamla namn och duster och grejer så.
Jag är vass på hockeybilder från förr. Jag hade många bilder från Parkhurst, Ultra Leaf, Flair och så vidare. Så att jag är bred.
Men du har framförallt varit med i Oddspodden också och är med på vår livestream på lördagar på Twitch, så att de flesta kanske känner igen det ändå.
Det är många som har hört av sig med och frågat varför inte Dybban är med idag. Är det för att kupongen var så stökig, undrar jag?
Nej, Dybban är han åkt på något släng av influenza/mancold. Han lät faktiskt väldigt, väldigt krasslig när jag pratade med honom tidigare idag. Så att Ja, hela hans kontor där nere, de satt gubbarna, var helt insjuknat. Så att, hoppas inte att det är något rejäl influensa som går. Nej. Och vi får ju gratulera Timothy. Timothy Härold, 13 rätt. Snyggt i förra lördagen.
Ja, det var riktigt kul faktiskt. Jag var helt slut efter den här dagen. Det blev ju så sjukt spännande.
Vände du på kupongen i mitten eller hur fick du, satte du ner den?
Jag önskar att jag hade vänt på kupongen på match nummer 2, det United Wolves sista 30. För det var en hårsmån ifrån att United gjorde 1-0 där. Och de hade ju en nick tätt utanför när han tappade skäret. Ja, han halkade till i straffområdet och nickade precis utanför med bara någon minut kvar. Och då var hjärtat i halsgropen. Jag hade spelat kryss 2 i den matchen då. Och det var ju den sista sena matchen där. Så ja, jag satt lite på spänn. Spänn sista 30 faktiskt. Men det var jävligt kul. En fin ding. Det var jävligt nice.
Ja, och är det den största vinsten du har haft på Stryktipset?
Ja, det är det. Det har gått ganska bra sista tiden. Jag har inte spelat Stryktipset aslänge egentligen. Utan det var ju när jag kom med i stugan här och ni satte mig i hård skolning, du och Dybban. Som jag började spela lite mer där. Så ja, det här är bästa. Tätt följt kommer väl Europa-tipset där i mellandagarna. Som är ganska så bra också. Men ja.
Just det. Du tar över tronen som Stryktips magikernas magiker helt enkelt.
Ja, vi får väl se. Jag har en känsla att det dröjer inte lång tid innan du kommer med en miljonvinst här, bara för att sätta ner foten.
Ja, men hur känns League One? Det är lite kuponger den här veckan. Det är ju lite halv mixad med bara en enda Premier League-match och Championship och League One. Hur är era League One-kunskaper, gubbar?
Ja, min är ungefär som att man stoppar ner han i ett cornflakes-paket och ska hitta en specifik flinga. Den är väldigt dålig. Det är inte så stor chans att jag hittar rätt. Men jag har några grejer att bidra med.
Nej, precis. Nej, men det är väl lite samma sak här. Det är ju väldigt intressant för många av de här lagen har ju nyligen spelat mot tuffare motstånd i kuppen. Så det är väl lite där man kan relatera till. Men jag ska inte påstå att jag följt League One slaviskt den här säsongen. Utan det längsta jag har sträckt mig ner till är väl Championship då, som en väldigt intressant liga i år. Den har blivit extremt jämn den sista tiden i och med att både West Brom och Leeds har börjat strula till det lite.
Ja, precis. Det är framförallt Championship då. Men vi kan väl gå in på kupongen, vad säger ni?
Studsar in på match 1 här direkt då. Brighton mot Watford.
Brighton har ju tappat formen, ska man väl kunna säga lite.
Ursäkta att jag avbryter. Följdfråga på det. När hade de formen?
Ja, nej, men de spelar bra fotboll, måste man väl kunna säga, i höstas en hel del. De var väldigt, väldigt många som var imponerade av det här Potter Cheng, och han fick nytt kontrakt. Och de gjorde ett par riktigt bra matcher som men de har inte varit riktigt lika starka. De har inte varit så dåliga, absolut inte. Men resultatmässigt framförallt har de ju tappat. Nu har de ingen vinst på de fem senaste. Och dock hämtar de ju upp från 3-1 till 3-3 mot West Ham i alla fall. Och verkade ha varit i princip bättre laget i den matchen. Så formen, det kanske är lite sådär en... inte fälla, utan det är lite synvilla, eller vad säger man, om att formen är dålig. Det var samma sak med Bournemouth, den matchen som Brighton förlorade med 3-1. Så enligt, jag såg inte matchen, men i rapporter och underliggande statistik så var ju Brighton minst lika bra liksom.
Ja, och den där matchen var ju enormt viktig för mig, för jag hoppade ju West Ham totalt den matchen där och körde kryss på den matchen. Men det var lite som vi pratat om tidigare poddar också. Nu har inte jag varit med så många, men vi har suttit och pratat utanför också. Att de har ju sprungit väldigt kallt poängmässigt också, Brighton. De har ju spelat bra, men de har inte riktigt fått med sig poängen. Och de är ju nästan 9 poäng under expected points, så att säga, i tabellen här. Och kollar man bara på den tabellen så skulle de ha legat 4-5 placeringar högre upp i tabellen.
Men jag måste bara flika in där. Från sidan är det så här att i svensk media så hyllas ju Graham Potter obegränsat. Han är ju liksom, när man läser kvällstidningarna och diverse bloggar, då framställs han som en blivande topp 4-tränare, topp 6-tränare liksom. Och jag köper det. Han är ett bra intryck. Han verkar spela en bra fotboll. Han är modern. Han är liksom lite yngre och kommer underifrån. Jag ställer upp på det. Plus att man gillar att Tony Bloom har gett honom ett 5-årskontrakt. Fine. Men om vi ska vara helt ärliga, resultaten, han är ju inte bättre än någon annan på nivå resultatmässigt. Visst, kanske ska ha lite mer poäng, men är inte lite upphåsad?
Ja, men det är såklart att det är så i svensk media att det är håsat. Men jag tycker ändå att man ska ge någon cred för den fotbollen som spelas. Och det är ju ändå, som du säger, femårskontraktet, det visar ju ändå på ett bra förtroende. Och Tony Bloom är säkert väldigt väldigt nöjd då, så att nej, jag håller med. Jag håller med till att det kan vara lite överdrivet, men jag tycker ändå att han har gjort ett bra jobb hittills.
Ja, det är stor skillnad om Mike Ashley i Newcastle ger ett femårskontrakt, eller som han gav Alan Pardew ett åttaårskontrakt. Aha. Eller att Tony Bloom ger ett femårskontrakt. Där är det ju en viss skillnad ju. Så man har ju förtroende för det här femårskontraktet. Men jag vet inte, jag tycker att det är lite... De ser bra ut, men jag tycker att slutprodukten är lite för dålig. Jag ska inte dissa dem. Jag dissar dem i förhållandevis till vad svensk media skriver. Mm. Riktigt så hett känns det inte för mig.
Nej. Och sen har vi Watford då, som de är ju ur form på riktigt. Det är... De tappade nu och var sämre laget. Nu gjorde Everton avgörande målet med en man mindre, tror jag, men de var sämre laget i matchen. De förlorade FA-cupen mot Tranmere med reserver dock. Och sen förlorade de även mot Villa. Så de har ju två stycken ganska tråkiga förluster här på raken i ligan med dåliga, med lite sämre insatser också. Mm. Så att jag är faktiskt inne lite på att Brighton kanske... Nu är det 55% sträcka. Det jag tycker är lite högt sträcka, så jag är lite försiktig. Men att de har bra chans att vinna mot Watford här hemma. Däremot till 55% så kommer jag att gardera som det ser ut nu. Det är lite för högt sträckat. Men jag lutar åt Brighton-sidan. Det är liksom vad jag tror på här i alla fall.
Jag måste bara fråga en sak. Det här uppehållet som Premier League har. De kör ju någon form av winterbreak här i februari. Var ligger logiken i det? Jag bor med det lite grann, tror jag. För att jag menar, vissa lag spelar i helgen nu. Det är, vad är det, två... ska vi säga nu. Det är, i helgen är det två matcher lördag, två matcher söndag. Och sen nästa helg är det inte riktigt full omgång. Och sen är det full omgång efter det.
Ja, det är en jättebra fråga. Jag började kolla på det där också. Om det var att FA-cupen måste slängde in. Men det var ju...
Ja, jag gissar att vissa matcher spelar nu. För att FA-cup, eller de är kvar i cuperna och spelar nu. Så att spela sen. Som har uppehåll. Eller de har liksom en lucka längre fram.
Ja men någonting är det. Vilket gör att det blir väldigt brutna omgångar nu. Men jag är faktiskt inte helt säker på vad det beror på. Ja.
Mm. Ja, men ska vi börja med att hela upp den här då på vårt early bird-system till att börja med, eller?
Ja, jag tycker att till 55% är lite väl högt, och man ska ju inte snacka ner Watford för mycket bara för att det här med form är ju, kollar man för mycket på de senaste matcherna, det har vi sagt i allt spel, är farligt. De vände ju och gjorde en bra session med matcher. Och överpresterar vi lite där också. Så att jag tror att det här kan bli en sån, kanske kan bli en liten de har ju även gjort lite sämre insatser, så att, men 55% garderar vi.
Ja.
Absolut.
Hoppar vi vidare då till match nummer två här. Nottingham mot Leeds. Formstarka Nottingham här som åkte på plumpen senast mot Birmingham.
Det som är intressant med Nottingham senast är ju att det kom väldigt mycket pengar emot dem på världsmarknaden. Att det gör det i en enskild match, visst, men det är ofta en trend att man tycker, många duktiga spelare tycker att laget generellt sett är övervärderat, och det var ju kanske ett av omgångens sämsta streck förra veckan, Nottingham 2, och den fick ju inte stå heller, utan grovt överspelad, och det verkar som att folk med mycket pengar, som har mycket pengar för att de är duktiga på spel, gillar inte Nottingham.
Nej. Nej, precis. Och det ser man ju även på, vi snackar lite om det här med underliggande statistik och så, det finns ju sidor för det där, att det är ju Leeds som har den absolut bästa underliggande statistiken. Nottingham är inte i närheten där, så att oddsmässigt så är det nästan alltid då, oddset är mer korrekt än vad svenska folket är, för att här är faktiskt Nottingham just nu på 36% favoriter och svenska folket, medans Leeds är under 2 gånger pengarna på oddset. Vilket betyder att det här är en riktigt, som vi kallar, siren, men frågan är om den om det ändå är bra spik på tvåan. Jag börjar tro det här liksom ändå på något sätt, att Leeds är en bra spik. Men den är ju väldigt tydlig streckmässigt. Vem som helst som kollar mycket på sträckan och som anpassar sina spel till det kommer ju vilja spika Leeds här, för att den är så oerhört lockande. Mm. Och
fråga där, vad kommer datan på Bielsas sista tredjedel av säsongen in?
Ja, har du sån data i, eller är det någonting som, för att det är ju någonting som är lite smygkänt, att han tränar ner sina lag så oerhört hårt och körs och vägrar rotera till höger och vänster, och sen så går det alltid åt helskotta i slutet liksom. Och det har ju hänt massor många gånger. Jag kommer ihåg den säsongen när han var med Bilbao och spelade ut Manchester United på Old Trafford när Manchester United var riktigt bra. Sen åkte de ut, när de väl åkte ut i den där Europacupen, då dog laget helt. De haltade ju på ett, hoppade på ett ben liksom i ett maraton sista kilometern liksom. Så att de var så trötta att de fick ett dyngstryck där. Jag kommer ihåg att de mötte Barca i en cupfinal, de hade lyckats komma till också. Det vart en massa måls förlust i alla fall. Trots att de hade varit väldigt, väldigt bra under säsongen, så var de orkar de inte överhuvudtaget då. Så att jag vet inte, vad säger du?
Nej, jag tycker att det är uppenbart att hans lag är sämre. Nu vet jag inte om vi riktigt är i sista tredjedelen, men vi kommer in i den perioden när hans lag är underpresterade. Det var ju samma sak förra året. De var ju klart sämre under den här perioden, och vi ser ju att de har 3 torsk på de 5 senaste bland annat. Det måste man ta hänsyn till. Jag har inte sett Leeds jättemycket, men det börjar liksom, jag följer Olof Lund på diverse sociala medier, han håller ju på Leeds. Han börjar whina rätt hårt redan nu om att Leeds börjar se sönderkörda ut. Mm. Så att jag tycker att man måste ta med den aspekten.
Jag följer också Olof Lund på sociala medier tills jag blir blockad.
Skräll.
Ja, jag tror att det är ett misstag från Lunds sida. Han är faktiskt ruskigt skön. Jag tror att du har skrivit något otrevligt i affekt och Lund har säkert fått en del skit genom åren, så att han bara valde att blocka dig.
Det var en typisk sån där spel. Han hade överlag sportjournalister och sannolikheter. Jag drog någon liten rant där, tror jag, och nämnde Lund, att han sa att det var 80% chans att Tyskland skulle vinna VM-finalen mot Argentina. Han sa ännu, jag vet inte vad det var, 80% tror han sa att han skulle vinna.
Men det där är intressant lite grann, tycker jag. Att, jag tycker, jag blir rätt irriterad. Nej, men skit i det. Men jag blir rätt irriterad när folk som ska vara duktiga på spel tillrättavisar journalister som uppenbart höftar en procentsats. Och så ska de skriva så här: ja, min son Erik Niva är en duktig journalist, men han vet inte så mycket om procentsatser, för att han, alltså, men Erik Niva är inte där för att ge en korrekt procentsats, utan han höftar för att ge sin syn på läget. Folk som vill ge sken vara duktiga på spel bara hålla käften i 2 sekunder och låta den generaliseringen stå för vad det är? Och sen så är det inte mer med det. Måste man liksom låtsas så att jag är jätteduktig på spel, jag håller på med det här på fulltid. Vad sa du egentligen, för du har fel? Jag blir tröttsamt beteende hos många, framförallt på Twitter, måste jag säga.
Jag var ung och omogen.
Men blev inte den matchen 1-1 till Tyskland sen, eller?
Jo, på tilläggstid, så det var ju pluslinjen.
Han hade rätt.
Det var en bomb.
Han hade full rätt.
Matchen satt 100% av gångerna.
Ja,
exakt.
Ja. Men tillbaka till Bielsa här då. Men jag tror ändå att jag säger bara att liksom, man tar inte bort tvåan. Känner man att det är jag gillar ju sådana case som du har liksom, att säga att att man kan gå emot, för många av de stora systemen som kommer ju att spika tvåan här, för att den är så oerhört bra gentemot svenska folket, så har man en idé om att nej, men de kanske inte borde vara så stora favoriter som de är, så är det ju bra att ta med de andra sträcken då. Så att absolut. Men jag känner ju ändå, trots att när det är 35%, så känns det ju lite för bra för att inte spika just nu. Jag tror att även om man drar någon slags analys om att de är trötta, så jag vet inte alltså hur mycket man ska ta in i det heller. Oddset och det är nog fler som har koll på liksom hur utmattade de är just nu. Det kan komma senare sådana rekorden också. De har absolut haft en lite sämre period, men så dåliga har de inte varit heller. Och det betyder inte att de behöver vara dåliga nu på lördag heller.
Nej, nu har det varit nästan en veckas uppehåll här med, så. Ja, jag tycker i alla fall att vi spikar den här på early birden i alla fall, så har vi fler tecken att jobba med längre ner på kupongen.
Ja, det låter bra.
Hoppar vidare till match nummer 3 här. Blackburn mot Fulham.
Fulham på tredje plats. De har ju verkligen gjort en jäkla upphämtning, som vi kan kalla det liksom. Från att de låg långt efter både Leeds och West Bromwich till att bara ligga 3 poäng från uppflyttning, direkt uppflyttning. Så att det är jätteimponerande. Och här möter de Blackburn också, som också har gjort det en ganska så bra säsong hittills. Och på slutet nu så vann de till exempel mot för 2 veckor sedan mot Englands vackraste fotbollslag, Queen's Park Rangers, för 2-1. Och det är ju starkt.
Slaktade de Sheffield Wednesday omgången innan där. Men man kollar med lite stats mot Middlesbrough där, så ser det ut som att de var, hade det tufft.
Det är mycket möjligt, ja. Precis, ja. Men samtidigt, ja. Jag har utgångs helgardering här ändå, på grund av hemmaplanen för Blackburn. Men jag tycker ändå att absolut Fulham är väl bättre laget. Men jag tror ändå att ja, vad säger ni?
Mitt tillägg är bara att Fulham droppade massivt sent senast på världsmarknaden. Jag minns knappt vilka de mötte nu. Vilka var det nu? Det var ju det var ett tecken som ingen ville ha. Men det kom jättemycket pengar på Fulham, och det var ju 3-0 tidigt. Sen var det ju 3-2 helt plötsligt, och så var det lite nerv i det hela. Det tar jag med mig från den matchen.
Jag tittar också åt Fulham-sidan, absolut där. Fulham var ju ganska överskräckade senast där mot men det vart ändå en bra spik på något sätt, för att som du sa, det finns ju olika saker man kan kolla på när man gör system, och det är därför vi ofta brukar lämna in sent systemen, för att det är väldigt bra att följa oddsrörelserna på slutet, för att när odds går ner väldigt mycket på ett lag, då är det ju någonting som gör att det finns faktorer som gör att de troligt att det är ett stor chans att de vinner matchen, helt enkelt. Större chansen än tidigare, och eftersom många lämnar in sina rader tidigt, så har inte de fått med de faktorerna. Om det kan ju vara någonting med startelver eller bara helt enkelt att de borde ha större chans att vinna liksom, än vad andra tror liksom. Så att det är ju ett tips som vi kan säga liksom, att har man lite koll och kollar lite hur oddsen rör sig upp och ner där precis någon timme innan spelstopp, så kan man ju få hitta rätt så bra spikare och drag och så vidare med lag som kanske blir större favoriter än vad det är tidigt. Och då är Fulham med ett sånt lag förra gången då, fast de var ju oerhört högt sträckade, men de gick ändå ner i odds, så att det är en kombination där såklart. Man ska ju inte bara gå på hur oddsen rör sig eller hur sträcken är, utan ska vi ändå hela den till att börja med och köra match nummer 4?
Ja, det tycker jag. Vi tar det.
Brentford Middlesbrough.
Ja. Yeah.
Brentford-experten David Neves. Vad säger du?
Brentford har jag följt väldigt mycket de sista 2 åren. Jag har ju grym data på dem, måste jag säga. Och så blir det... Och så kommer jag ut och säger, ja, precis så är det. Nej, men
det är lite jag kan nämna det med data dock med Brentford, för att det är Brentford Midtjylland är ju var ett lag som ett konsortium som håller på med just dataanalys utav fotboll som äger det här, som det är väl någon heter Matthew Benham eller något sånt där tror jag han heter.
Ja.
Som också
som jobbade med Tony Blom tidigare och har lärt sig mycket av Blom gissar jag,
ja.
Men bröt sig loss och körde efter egen melodi.
Mm, precis. Och de jobbar ju just Brentford och Midtjylland var ju de som jobbar väldigt tidigt med att dataanalysera med modeller och så vidare med spelarinköp och så vidare och så vidare. Egentligen heltäckande att de jobbar väldigt mycket med analytics som det här heter inom det finns ju en film som heter Moneyball som är en klassisk analytics med Brad Pitt när han analyserar baseball och går till World Series final. Och det här, de gjorde det här, fotboll är lite mer komplext såklart än baseball att analysera, men de använder det rakt ut liksom med varierande resultat, men nu verkar det verkligen funka liksom. Nu har de kommit upp här är ett av de bästa lagen i Championship.
Ja, de ligger högt i alla kategorier när man kollar statistik också, skott på mål per match och possession och allt sånt där. Så överlägset bäst målskillnad, eller överlägset ska man inte säga, de har 6 bollar bättre än Leeds, va? Nej, West Brom menar
jag noterar bara att Middlesbrough har vunnit 2 bortamatcher. Det är ju ett väldigt gläst statistiskt urval såklart. Men det känns ganska lågt. Middlesbrough sett till oddsrörelser under året så känns de som ett mer högaktat lag än ett lag som har bara vunnit 2 bortamatcher på 14 försök. Det är väl min känsla.
Mm. Så är det. Sen är den här matchen lite översäckad med 6-7% ja, ungefär. Sett till 1,55 oddset där.
Jag är lite inne på att det ändå kan vara en sån där åsnespik som Dybban brukar kalla det. Att trots att det är 1,55 i odds, 72%, så tror jag att det kan vara en okej spik att ta med. Och göra kupongen billigare helt enkelt, för jag tror att de vinner matchen. Men samtidigt, ja, det här är ju sådär, precis som man kan göra egentligen vad som helst. Standard är ju att försöka hitta, om man går för utdelning, hitta en skräll här när den är så högt träckad och går den upp mot 75-80% Brentford, då måste man ju nästan vara inne och titta på garderingar här. Men ligger den runt 70 och kanske lite under, då är jag lite småsugen på spikarna faktiskt.
Vi gör så, vi börjar med spikar för vi måste börja spara lite pengar. Så får vi se om vi har något tecken kvar i slutet helt enkelt. Vi hoppar vidare till match nummer 5 då här. Huddersfield mot QPR.
Ja, ska vi ta nästa match och spika 2:an och gå vidare?
Ja, den är inte dum är den inte. 24%.
Nej, jag tror faktiskt på det också. Jag tror faktiskt på det också. Det handlar inte bara om att Queen's Park Rangers är riktigt jäkla bra. Det är sjukt att jag missade 13-1 på Queen's Park Rangers. Var det 2 veckor sedan som jag missade?
Var det lördagen? Förra lördagen väl?
Ja.
Det var ju omgångens bästa spik förra lördagen i alla fall.
Exakt, det var ju förra lördagen. Jag fick ju 2-12 och det var Queen's Park jag missade på väggen. Jag kanske ska vara tyst under den här matchen. Men till 24% mot ett Huddersfield som inte är ett speciellt bra fotbollslag bara. Och som vi snackade om tidigare så verkar ju att oddsmarknaden och bestämmer hur oddsen ska sitta har värderat dem ganska lågt också. Det som du sa, det gick ju upp väldigt mycket odds på Huddersfield senast också mot Fulham. Jag tror att det här är att inte ha med 2:an, det är inte bra, men och ska man ta med ett streck till så kanske faktiskt en klassiker när Queen's Park Rangers spelar.
En gubbe.
Ja.
Jag tänkte säga att de förlorar väl inte matchen här, va? De förlorar väl inte matchen, ska vi ta kryss 2?
Ja, men det kan man göra också. Och kryss är inte dåligt sådär, men som Queen's Park Rangers har genomfört den här säsongen så är det 4 målmatch i varje match i princip. Förutom senaste av dem från 1-0 bara. Men det blir mycket mål och då är det ju mindre, färre kryss generellt liksom. Och en jämn match då, en jämn match tror folk och folk kan ju vara liksom väldigt mycket inne på att köra krysset här när det är jämna matcher. Men det behöver inte vara så att krysset blir jätte. Det är klart att det blir oftare när det är jämnt, men när det är mycket mål då är det som varians på vem som gör målen. Om det är mycket målchanser, förlåt, om det är mycket mål och mycket målchanser, så kommer det ju bli kryss mycket mer sällan. Så att ja, utgångs två helt klart. Och ja, frågan är vilket det var andra strecket bara, men just nu så kryss två, utgångs två.
Yes.
Absolut.
Yes, vi kör så. Hoppar vidare då till match nummer 6 här. Dybbans favoritlag mot Cardiff.
Mm. Jag var inne lite på Cardiff här i veckan. De spelar...
Du har varit inne på Cardiff mycket. Det känns som att du har till och med rekommenderat spel på dem. Eller du själv har spelat, ska jag säga.
Mm, jag spelar dem
ett par gånger här på slutet.
Mot Reading då i cupen. Och de ledde med 2-0 med 20 minuter kvar. Och även den brände jag ju topptipset på. Nu är vi inne på topptipset i Europa på alla möjliga grejer. Men jag hade en sån gång en 10-kupong. Vi hade vunnit 50 lax på det. Varför gav 50? Det var mycket på topptipset. Men Cardiff ledde med 2-0 och brände den. Jag hade gubbe där. Gubbe hade jag. Så det var 2-2. Helt otroligt.
Nej,
den var riktigt tung faktiskt. Men... och de verkar ha gjort en ganska dålig match, Cardiff. Jag följde både oddsutveckling och statistik i den matchen. Det verkar som att de inte gjorde speciellt bra insats. Så det oroar ju lite. Sen så möter du med ett Luton som ligger sist. Men jag är inte helt säker på att 49% att det är bra spel på Cardiff här. Jag tror att de hade även 120 minuter i kroppen när de förlorade på straffar mot Reading. Och redan kanske innan då har de haft tufft schema och är lite småslitna möjligtvis. Och nu borta mot hemmastarka Luton som gode hemmastarka Luton skulle Dybban säga.
Ja. De har bara 6 förluster hemma på 14 matcher.
Ja, nej men eller hur? Så att men jag får vara Simon Lindell idag och säga att jag tror att Luton är ett väldigt bra streck här, och även krysset kan man ta med. Och kanske bara ta bort Cardiff helt faktiskt.
Ja. Det låter bra i mina öron. Vad ser du, Nives?
Jag har inte så mycket att tillägga där. Eftersom jag ersätter Dybban så får jag gå stenhårt på Luton och tycka att det är ett småhärligt streck.
Nu får sitta och vara lite irriterad över att vi tog med en gardering i den kupongen medan vi rullar vidare till match 7.
Otroligt onödigt skulle jag säga faktiskt.
Ja, det är bra. Match nummer
7. Alltså, jag vet inte, har ni varit där? Eller har ni kanske inte varit, men det här Kenilworth Road tror jag deras hemmarena heter. Jag ligger väl precis i flygplatsen, ja, i Luton. Ett av de mest deprimerande ställena jag någonsin har varit.
Jaha, du har tittat på fotbollen?
Nej, jag har inte varit på arenan. Jag har landat där, så har vi gått också förbi och suttit i närheten och tagit en bira. Det bara kändes som ett område som man... ja, alltså...
Du skulle inte köpa
lägenhet. Det finns en charm i det. Hit. Nej, det är inte där jag planerar mitt kommande boende. Utan att på något sätt såga de som bor där, utan det finns säkert en anledning och så vidare. Men det var deprimerande, så mycket kan säga.
De ser ut att bo oerhört tätt kring arenan där, kan jag säga. Husen är hoppackade. Och sen ser det ut att vara lite lagerlokaler. Och det ser väldigt grått och tråkigt ut. Så ja.
Ja, men det är som jag är i London nu. Det var som de sa. Men däremot så kostar säkert en 50 kvadrat, det kostar 10 miljoner ändå liksom.
Ja.
Det är galna. Man ser en sån liten något skrymsle som är hur dyrt som helst. Det är Stockholm i kubikpriserna.
Det kan vara värt att bo där när man får se så vacker fotboll varannan vecka på Kenilworth.
Ja, exakt. Det är där som drar upp priserna.
Härligt. Vi rullar vidare då till match nummer 7 här. Reading mot Hull.
Då är det ju Reading som vann den matchen på straffar då, mot Cardiff. Så att då är det frågan hur slitna de är efter en sån match. Hull däremot är fruktansvärd form. 5 raka förluster här och förlorade mot Brentford med 5-1 senast. Jag tror ändå att det kan vara ett bra läge att titta på och gardera lite på grund av att jag tycker att liksom, när det är sådana här urladdningar i kuppen, 120 minuter och straffar och går vidare och mitt i veckan ska de spela på lördag, det brukar komma lite reaktioner. Kanske inte alltid, att, men under 90 minuter så är ofta inte, kommer det väldigt mycket, ofta någon halvlek sådär som de gör. Ofta en halvlek tycker jag som de här lagen när man har haft riktigt tuffa genomkörare och viktiga matcher och sådär, som man inte är helt påslagna i. Så jag tittar på gardering här ändå, men jag vill inte ta bort Reading heller, för att Reading verkade ju som jag sa också gjort en väldigt bra match mot Cardiff och är väl ett klart, liksom, är inte sämre lag än vad Hull är, och utan de är kanske bättre lag trots att de ligger bakom i tabellen och form och så vidare. Så att, jag är mer inne på jag är inne på hela den här matchen faktiskt.
Ja, och det har vi faktiskt råd med, det tycker jag. Vi har ju två spik och två halv här, så ja, det låter alldeles utmärkt.
Det var ju många matcher för några veckor sedan. Det kom väldigt mycket pengar på Hull precis innan matcherna. Och det kändes som att det var... Eller på förra sidan årsskiftet så var det mycket pengar på Hull under ett par matcher. Det var bra pengar. De vann många matcher där, men sen har det varit helt iskallt.
Mm. Jag vet inte vad det kan bero på att de har tappat formen helt, men ja, man måste ändå respektera när de bara förlorar matcher att det är någonting fel liksom.
Så
att,
ja, såklart.
Jag tror man slänger in en det är ett väldigt svårvärderad match här med tanke på de här faktorerna med cupspelet och formen och så vidare. Så att jag gillar dem, om man har råd så gillar jag bara att trycka in all det. Det hade varit sjukt fint att hitta en vinkel, såklart. Vi kanske ska vända på kupongen. En bra match att vända på kupongen.
Blir fortfarande en hel gardering.
Ja. Nej, men med det sagt känns ju 19% på tvåan.
Ja, det ska med i alla fall. Match nummer 8, Stoke Charlton. Det är häftigt med Stoke alltså. De ligger alltså fortfarande där nere och i riskzonen, trots att de värderas utav spelbolagen. Nu står de alltså 1,51 i odds mot ett lag som ligger högre i tabellen. De kommer ju inte åka ner Stoke. Jag ska inte ta gift på det, men de kommer inte göra det, för de är så pass mycket bättre än de lagen, andra lagen i botten. Och jag tror även i den här matchen så kommer de vara bättre i laget, och jag tror att de kommer vinna mot Charlton också. Så att jag tror att 65% är helt okej. Okay. Vi hoppas att inte, jag tror inte det kommer gå upp så mycket mer heller, för att det kommer garderas utav många svenska folket som kollar på tabellen, som vänder upp och ner på kupongen och vänder upp och ner på tabellen och skruvar och grejer och helgarderar, eller till och med tar bort kryss 2 här. Så att jag tror att det kan vara en fin spik trots att de ligger, de har, att de ligger där de ligger.
Oj, ja, Joe Allen spelar i Stoke. Vad händer med honom?
Vad kallar vi honom? Welsh.
Walesare.
Welsh Xavi. Welsh Xavi eller Welsh Pirlo kallas han, Joe Allen. Ja. Han var en favorit hos Brendan Rodgers också där i Liverpool. Är han väldigt spelskicklig spelare, men har inte tagit den utvecklingen som de hoppades på.
Nej, Tom Ince där också. Nu sitter jag och låtsas att jag briljerar, att jag kan massa namn i truppen. Det var inte riktigt det.
Shawcroft också. De har massor med namn som
ja, men de fyller väl på med under deadline.
Som är dåliga Premier League-namn skulle jag vilja säga. Liksom. så att truppen är väldigt namnkunnig. Men de har ju verkligen inte presterat den här säsongen. Men nu har de ju kommit igång och från sista plats har de klättrat upp och de kommer inte åka ner liksom. Nej, jag spikar och går vidare.
Jawohl. Match nummer 9 då. Swansea mot Derby.
Vi kan ju nämna även det här liksom att i förra matchen, om man kollar på underliggande statistik som vi snackar så mycket om, så är alltså Stoke, de har alltså en positiv målskillnad på 7,2 på den underliggande statistiken. Och Charlton som ligger två platser har minus 17,2 i underliggande målskillnad. Med det, då är de näst sämst i ligan, Charlton, efter Luton är sämst på minus 24 i målskillnad. Så att
Ja, det är, det, men det är Dybban. Dybban tycker att det stämmer inte.
Nej. Det där är helt...
Men man vinner inte matchen med målskillnad.
Nej, och framförallt är det bortaplan då. De är lite sämre på sig, Dybban också. Hemmaplan så har de ju... Är de oftast bättre laget. Ja, nej. Så att jag tror... Liksom,
men så här då.
Tabellen ljuger ganska ofta, om man säger. Och, men även... Alltså, statistik ljuger ju ännu mer, såklart. Statistik ljuger väldigt mycket. Men det är ett bra verktyg att titta på. Lite just under hela säsongen eller så där. Så ser man ju liksom... får man väldigt mycket hjälp av statistik.
Jag skulle säga det spontant. Swansea till 50%. Känns inte det helt okej?
Vi går vidare. Precis, till matchen med 9.
Ja, förlåt.
Ja, nej, det var förra matchen i Stoke-matchen jag pratade om här. Absolut. Mot Wayne Rooney's...
Rooney, ja. På nyttförare Wayne Rooney.
Ja. Har du följt med liksom hur hans prestationer har varit och så vidare?
Nej, jag har inte gjort det. Jag såg att han gjorde mål här nu för någon match sen. Men det jag tänker på är att det har kommit lite pengar på Swansea i någon match här för ett tag sen. Och jag kände bara att 50% kändes som helt okej på Swansea hemma mot Derby. Men jag ska säga det att om jag blir korsförhörd och ställd mot väggen, hur många minuter har du sett Derby i år? Ja, då tvingas jag säga 0.
Men jag såg 2 matcher eller något sånt där efter Rooney har... Jag såg första matchen var med, såg jag också, och då var de faktiskt ganska bra, men de mötte ett sämre lag och vann matchen med 2-1 eller sånt där. Sen så har de inte haft riktigt de har haft en del bra resultat, men de har väl inte haft riktigt samma prestationer i alla fall, kan man väl säga.
Nej, de har ju blytunga Tom Haddonstone på mittfältet och Philip Kukyi som någon form av co-operated coach till Wayne Rooney. Det är ju ändå namn som förpliktigar.
Ja, men verkligen. Nej, man gillar ju sånt här liksom. Nej, men jag kan gå med på att Swansea är en okej spik.
Det är rätt bra med, för då har vi våra spikar. Då har vi 2,5 och 2 hel kvar sen när vi går in på 4 sista matcherna. Och det är rätt gött för League One med Sunderland Ipswich här.
Ja, och det känns ju direkt som att det är en match som man vill ha många tecken i. Det är toppmöte. Det är lite översträckat på hemmalaget, men inte jättemycket, utan det ligger väl... Ja, det är egentligen inte översträckat överhuvudtaget. Faktiskt nu när jag tittar på det lite mer noggrant. 47%, 208. Så att jag tycker det är bara en jättesvår match. Liksom. Det är hemmaplansfördel. Kanske att det känns lite lågt på Sunderland i sådana fall, till 2 pengar ungefär. Men ja, vad säger ni? Har ni någon som har någon tanke här? Sunderland till I die.
Nej, alltså nej, jag har inga större tankar om den här matchen. Rent spontant, om jag skulle banta ner på något sätt, så hade jag nog bara klivit ettan i så fall och kört en kryss 2 här. Men det känns väl som ett perfekt läge att bara hela upp här. Så får man väl som sagt vara...
Om vi har råd så trycka med ett par tecken.
Nej, men det är väl också en match som är jättebra att vänta in lite och se lite startelver och se oddsen rör sig och så vidare, om man inte är någon League One-expert. Så vi helar av den.
Det går senast med 4-1, så att ja, de är kanske lite revanschsugna, eller så är de i dålig form. Ja, det är svårt att veta, alltså just det här, man följer ju inte, just att det inte är med på tydligt mer än ett par gånger per år, så följer man ju inte den ligan alls lika noggrant, så är det bara.
Nej, precis. Det finns ju
så här får man ju höfta lite och följa lite, som vi sa innan. Vi brukar följa oddsen och hur de förändras. Och eftersom man kan ju inte laguppställningarna heller. Alltså, så att det är svårt att titta på älverna och analysera dem. Jag brukar gå in och titta när det är de här matcherna. Jag brukar gå in och kolla lite på lagens Twitter-sidor. För då, när laguppställningarna kommer ut, då ser man hur alla fansen reagerar på dem också. Då skriver de: oj, vilken grym elva, nu kör vi liksom. Då känns det bra liksom. Eller han skriver åh nej, han är igen, åh nej, eller han är skadad till höger och vänster. Då blir man ju, då vet man att det kan vara lite problem liksom.
Ja.
Men ja, det är ju en riktig sån här nödlösning när man inte riktigt har koll på saker och ting liksom. Men jag tycker det är kul. Man får använda alla verktyg man har tillgängliga när man ska knoppa upp på stryktips. Så att
de har ju Sandlund har ju en svensk i truppen, Benjamin Mbuga Kipioka.
Ja.
För 2000 har ju gått långa vägen från Sandlunds U18 via U23 och in i A-laget, har ju startat en enda match i år, men hoppat in 4 gånger och gjort ett mål.
Mm. Jättedålig koll på det, jag vet inte.
Nej, jag kan inte säga så mycket. Han är från Knivsta från början. Den informationen kan jag bjuda på, men mer än så vet jag inte. Men jag tyckte det var kul för svensk fotboll och för oss att vi har någonting att hänga upp det på. Där har du vinken, Benjamin. Vi spikar rätta och går vidare.
2 mål av Benjamin där. Härligt.
Ja, precis. Ja, det är bra.
Match nummer 11. Tranmere mot Pompey. Portsmouth.
Det enda jag tänker på när jag hör Portsmouth, det är ju Cristiano Ronaldos frisparksmål för 12 år sedan. Som, det var väl exakt 12 år sedan för någon vecka sedan. Det har ju vevats kanske på alla sociala medier väldigt hårt. Sista dagarna när han skjuter rakt över muren och så in i krysset bakom David James. Det är väl ungefär min relation till Portsmouth.
Portsmouth har jag vunnit. De har 5 raka vinster där. Och det som jag just det jag har sett Tranmere en match i år. Det var alltså den planen, det var riktigt sån här åker när de mötte Man United hemma. Och jag tänkte, och det gick liksom inte att, men ändå så lyckades de förlora med 6-0. I en viktig FA Cup match där de hade ju, vi snackade om dem innan, det var ju den lottade matchen de skulle möta som blev uppskjuten. För de vann ju cupen mot Watford på övertid. Men Watford spelade ju reserver då. Men och så fick de möta Man United på söndagen. Och gick ut och fick som dyngpisk och var liksom helt utspelade. Och jag missade ju mina 13 rätt då. Jag hade 12 rätt och det gav ju mycket stor utdelning. Det var ju miljonutdelning, va? På just den här lottade matchen. Så jag var ju riktigt irriterad, för att det var ju Tranmere, skulle jag hade ju spelat emot Tranmere på den lottade. Så att den hade ju inte varit med om de hade åkt ut där mot Watford istället. Och så vart ju, de hade säkert fått stryk då såklart om de hade spelat 120 minuter mot Watford och åkt ut istället för att gå vidare. Och de hade säkert fått stryk i den här matchen, så att då hade det inte blivit, det hade blivit 13 rätt istället. Nej, men jag tror bara att de verkar ju vara riktigt dåliga. De har förlorat, nu har de förlorat de senaste 4 matcherna utan att göra mål också. Så att jag förstår att Pompey är sträckade liksom 66% här. Så att jag vill inne på att jag tycker man kan ta med krysset faktiskt om vi har råd.
Ja, men det har vi ju. Alltså, det är en jätteöversträckning på 2, lite grann. Semi-intressant statistik är att Tranmere de har förlorat 7 av 15 hemma.
Nej, precis. Så att släng med ett kryss där, så har vi ju, så får vi bort även lite större kuponger som, eller många som spikar, kan man säga. Större eller mindre kuponger spelar ingen roll, men många kommer nog spika Pompey här.
Mm. Ja, det känns som ett fint drag.
Så trots att vi kanske tror på dem såklart, men så just det är ju ofta då det ger utdelning när det händer, alltså när det är resultat som, ja, det är smart, så här smarta drag, troliga vinnare som inte vinner. Och det händer ju i fotboll hela tiden. Så att det kan vara nyckel att sätta krysset där i Tranmere för att det ska bli utdelning.
Ja, och rent sträckmässigt där så är krysset jättefint om man jämför med ettan. Liksom 18% till 3,90 jämfört med 16% till 5,10. Så.
Ja, just. Bra. Just.
Vi hamrar på krysset och hoppar vidare till match nummer 12 då. Peterborough mot Oxford United.
Oxford som hade en FA Cup-match i tisdags mot Newcastle. Förlorade väl på tilläggstid efter mål av Bengans favorit Saint-Maxim, eller vad heter han? Saint-Maxim va?
Ja, och sen har han kommit tillbaka också i Newcastle. Det, ja, de gör resultat Newcastle, det är ingen snacka saken. Men rättvist eller inte, så ja, de kommer att klara sig kvar här i ligan i alla fall, rätt så säkert.
Och här har väl kupongens största översträckning just nu också. 67% på ettan till 1,96.
Mm. Jag funderar till och med att ta bort ettan här, trots att den är...
Fast 1,96 är ruskigt lågt mot priserna som finns runt om i världen, det måste jag säga. Det...
Ja, då är det ännu värre.
Ja.
Då är det ännu mer översäkning. Ja. Så att det där är nog helt okej att ta bort ettan. Mm. 67% på ettan. Det är nog väldigt fint att ta bort just nu.
Mm. Och det passar ju perfekt till vårat system också, för kör vi kryss 2 på den så har vi råd att hela upp match nummer 13. Så landar vi på 3-8-8-8.
Ja, det är Wimbledon Fleetwood sista matchen och här har vi även en möjlig spik 2 med tanke på sträcken då.
Mm.
Men jag ser det ju lite som att vi garderar upp alltså, så här tidigt med den dåliga kvalen vi har på League One. Ta med mycket streck i får det bli för min del tidigt i alla fall. Sen kommer jag följa oddsen och liksom på lördag och så vidare. Och det är möjligt att man får riktigt bra drag. Och Fleetwood skulle kunna vara ett sånt drag. Går den ner under 2 gånger pengar till exempel och blir ännu troligare vinnare. Och det är 38% som det är nu. Så är det ju, kan det vara en fin spik. Nej, lurigt. Men ta med så mycket streck som möjligt skulle jag vilja säga. För min egen del kommer det vara så att jag tar med lite fler streck. Det är ju fel spelteoretiskt såklart lite. Men jag gillar att göra alltså att spika där man verkligen har kunskapen. Och när man är osäker på någonting så drar man så många streck som möjligt.
Tror du fler tänker så? Alltså, jag tänkte av större system alltså, att de också vill hitta på saker där uppe och sen bara fylla upp
så är det ju alltid det som kollar på en vanlig omgång när det är Premier League-match i början, så är folk lite tajta i början och så sträcker de på Championship-matcherna.
Precis, det kan mycket väl vara så. Och det där funderar jag på lite. Att det kan vara en liten brist som jag gör ibland. Att jag gillar att spika mina drag i Premier League. För jag har bäst koll på Premier League. Och jag tror att det kan vara fler som gör det. Och det gör att man egentligen ska göra tvärtom. Som poolspel är ju så. Det är ju, man ska ju gå mot strömmen och göra annorlunda saker mot vad alla andra gör. Samtidigt som att det är inte riktigt sant heller, för att det är många som söker på sig. Nu har de inte så mycket pengar kvar, bör de spika där nere. Så att det kan ju vara, jag vet inte vad som är rätt eller fel, men jag gissar på att det är fler spikar generellt uppe i de tidiga matcherna.
Mm.
För att folk har bättre koll där helt enkelt på Premier League. Men samtidigt så vill man ju spela för att sätta det liksom, och om man känner att man gör bra streck där uppe så sätter man den ofta också. Tycker man själv i alla fall.
Ja, nej, så är det ju. Och sen sitter vi med på de sena matcherna, sen sitter vi med Speak Leeds och Healy Brighton-matchen där och mår illa när det tickar 0-0 i Leeds-matchen och Nottingham sen snabbt gör 1-0 i början av andra halvlek.
Ja, det är väl en klassiker. Man mår alltid dåligt. Vad som än händer så mår man alltid dåligt 18.30 en lördag. Det är ju någonting som har gått snett. Även om man har 13 rätt så är man inte nöjd, så är det ju oftast, är man inte riktigt nöjd med utdelningen. Man kunde fått lite högre utdelning.
Ja.
Så att allt som inte är ensam vinnare är man ju inte. Det är ungefär som att spela VM i poker. Vinner man inte, man är missnöjd. Och då är det 8000 spelare med som spelar det där eller något sånt där.
Ja.
Så att det är väldigt många missnöjda personer.
Om man får 6 miljoner dollar och komma tvåa.
Men just då, när det händer så har du, när det är 2 kvar, då kommer du tvåa. Så är det ju. Och sen så tar det ju klart att det går ganska fort över och man är ganska nöjd med det här. Det är så att just 18.30, precis när det är över, så är man ju alltid liksom, fan, jag skulle gjort det här, eller man skulle göra det. Oftast är det för att man inte har 13 rätt och liksom man borde gjort så här och man tänkte göra så här och så vidare och så vidare. Det är en, vad säger man, bittersweet. Man älskar det, men man älskar det för att man hatar det liksom, eller vad säger man liksom, man hatar att man inte, när man inte är riktigt där liksom.
Ja. Jag märkte nu bara när vi gick igenom den här kupongen och sen pratade lite om matcherna förra veckan hur mycket det var som studsade rätt på slutet för att jag skulle få 13 rätt på min kupong.
Ja, men vi fick ju bara riktigt fina kring det verkligen. Sen kan du alltid säga så här, men om Wolverhampton hade vunnit, de hade några riktigt farliga chanser, så hade det blivit dubbla vinsten och så vidare.
Ja, exakt.
Ska vi summera?
Mm. Det gör vi. Ni brukar köra bästa, om man har några bästa spikar. Ja. Vi kan börja med att Neves får säga. Har du några goa spikar som du tror hårt på här så här tidigt?
Jag drar till med Swansea match 9 till 50% just nu.
Mm. Bengan då?
Oj, ja. Men jag säger ändå lite överraskande Queens Park Rangers här. Känns som en oerhört... Nej, men jag gillar faktiskt Queens Park Rangers idag. Jag tror att de har bra chans. Men det är klart att det är en chansbit till 24%. Mm. Jag gillar Stoke, jag gillar Leeds. Ja, det är framförallt de två spikarna som jag ser tidigt som jag är sugen på. Sen gillar jag att ta bort Cardiff. Ta bort Cardiff som favorit i 49% helt enkelt.
Mm, ja, det är nice. Och sen så givetvis så kan man inte blunda för match nummer 12 just nu eller plocka bort ettan där.
Det är nej, ett av de just det.
Bästa dragen just nu så här tidigt.
Mm, och sen tror jag även på att en liten åsnevariant kanske skulle kunna funka på Brentford hemma mot Middlesbrough. Kanske liksom inte det mest lockande, det är 72% just nu, men ligger det där runt så kan det vara en fin åsenspik. Jag tror att de vinner matchen.
Mm. Vackert.
Härligt.
Då får vi tacka er pojkar för den här veckan, så hörs vi nästa vecka. Lycka till med spelet i helgen, gott folk.
Det gör vi. Lycka till allihopa.
Hej då.
Hej. Ha det bra.